Det här är hörförståelseprovet i svenska våren 2005 medellång lärokurs och det består av 5 delar. Nu börjar provet. Lycka till! Här börjar del 1, som är en intervju med en äppelodlare i Åboland. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Jag befinner mig som i Edens lustgård. Det doftar från tusentals äppelträd och körsbärsträd. Jag har kommit till Petter Johanssons gård på en av de många öarna i Åbolands skärgård. Och här kommer Petter själv. Hur kommer det sig att du får ha det så underbart runt om dig, Petter?
Gården är gammal. Den fanns här på 1700-talet. Sen dess har den gått i arv i samma släkt. När mamma och pappa tog över den för sådär 30 år sedan, då beslöt jag att de skulle skapa ett paradis på jorden. Vi ska leva som Adam och Eva, sa de. Så de planterade 6000 äppelträd. De levde helt på äppelodling till en början.
De förverkligade alltså sin dröm?
Ja, men nu var det ju ett hårt arbete. Det är i själva verket romantiskt, just då när träden blommar och man går under dem en kväll i juni. Men de trivde som mådde gott. Både mina föräldrar och alla äppelträd. Och för 5 år sedan tog jag över gården. Samma år blev det lagligt att tillverka vin och sprit på gårdar.
Du är en riktig spritlangare då?
Ja, vad kan man kalla mig? Vinodlare kanske. För att körden ska vara lönsam måste den användas till färsk konsumtion. Eller så kan man vidareutveckla produkten. Bli en laglig hembrännare helt enkelt. I Tyskland till exempel har fruktdestilleringen en helt annan tradition än hos oss. Den hör till jordbruket.
Betyder det att jordbrukarna ska skola om sig till brännvinskokare och företagare i turismbranschen?
Nej, inte ska en hel yrkeskår försvinna. Men EU gör att lantbruket blir en binäring. Trots att jordbrukarnas högsta önskan är att få hålla på med sitt jobb och satsa just på det. Och slippa, hitta på nya saker. Men det är klart jordbruken här i skärgården är små. Det är inte alltid barnen vill ta över. Ändå tror jag på mina äpplen. Bara 6% av äppelutbudet är inhemskt. Trots att det är det som kunderna vill ha. Här finns en marknad för äppelproducenter.
Titta på fråga 1.
Jag befinner mig som i Edens lustgård. Det doftar från tusentals äppelträd och körsbärsträd. Jag har kommit till Petter Johanssons gård på en av de många öarna i Åbolands skärgård. Och här kommer Petter själv. Hur kommer det sig att du får ha det så underbart runt om dig, Petter?
Gården är gammal. Den fanns här på 1700-talet. Sen dess har den gått i arv i samma släkt. När mamma och pappa tog över den för sådär 30 år sedan, då beslöt jag att de skulle skapa ett paradis på jorden. Vi ska leva som Adam och Eva, sa de. Så de planterade 6000 äppelträd. De levde helt på äppelodling till en början.
Svara på fråga 1. Titta på 2 och 3.
De förverkligade alltså sin dröm.
Ja, men nu var det ju ett hårt arbete. Det är i själva verket romantiskt, just då när träden blommar och man går under dem en kväll i juni. Men de trivde som mådde gott. Både mina föräldrar och alla äppelträd. och för 5 år sedan tog jag över gården. Samma år blev det lagligt att tillverka vin och sprit på gårdar.
Du är en riktig spritlangare då?
Ja, vad kan man kalla mig? Vinodlare kanske. För att skörden ska vara lönsam måste den användas till färsk konsumtion. Eller så kan man vidareutveckla produkten. Bli en laglig hembrännare helt enkelt. I Tyskland till exempel har fruktdestilleringen en helt annan tradition än hos oss. Den hör till jordbruket.
Svara på fråga 2 och 3. Titta på 4 och 5.
Betyder det att jordbrukarna ska skola om sig till brännvinskokare och företagare i turismbranschen?
Nej, inte ska en hel yrkeskår försvinna. Men EU gör att lantbruket blir en binäring. Trots att jordbrukarnas högsta önskan är att få hålla på med sitt jobb och satsa just på det. Och slippa hitta på nya saker. Men det är klart jordbruken här i skärgården är små. Det är inte alltid barnen vill ta över. Ändå tror jag på mina äpplen. Bara 6% av äppelutbudet är inhemskt, trots att det är det som kunderna vill ha. Här finns en marknad för äppelproducenter.
Svara på 4 och 5. Nu börjar del 2. Du hör ett radioprogram om det italienska företaget Benetton. Du hör inslaget först i dess helhet och sen i delar.
Företaget Benetton har koncentrerat sin verksamhet till en liten stad Treviso i nordöstra Italien. Landskapet är naturskönt och invaderas årligen av turistmassorna. Området hörde efter kriget till de fattigaste i Italien. Idag har en lång rad företag gjort att regionen hör till de rikaste i landet. Här hittar man inte bara textilföretag utan också företag i IT-branschen. Ledningen för Benetton sitter i ett medeltida slott med vackra fresker och venetianska glasfönster. Pengar har det inte varit någon brist på. Allt är vackert renoverat och med extrem pietet. Benettons imperium består idag av 5000 butiker i 120 länder. Men Benetton är mycket mer än kläder. Det driver motorvägar och flygplatser. Det äger stora jordegendomar i Argentina med fåravel som ger företaget ull. Benetton har egna volleyboll- och basketlag. Listan kunde göras ännu längre. Benetton har insett att det är viktigast av allt att ha kontakt med omvärlden och tala med konsumenterna. På ett tidigt stadium var Benetton med om att lansera idén att köpa kläder via internet. Men Benetton deltog aldrig i projektet för man tyckte att människorna inte är sådana att de vill köpa kläder via nätet. De vill prova kläder och känna på tyget innan de köper något. Familjen Benetton har en enkel bakgrund. Pappan drev en liten bilverkstad och hyrde ut cyklar. Pappan dog tidigt och barnen måste börja arbeta för att den stora familjen skulle klara sig. Så här berättar den äldsta dottern.
Jag har alltid älskat att sticka och jag stickade till alla mina syskon. En dag gav jag till min bror Luciano en tröja som jag hade stickat i en skarp gul färg. Det var ovanligt på 50-talet, när alla tröjor var blå, bruna eller gröna. Lucianos vänner älskade tröjan och frågade var han hade köpt den. Då kom han på att han skulle börja sälja mina tröjor. Och jag tyckte att det var en bra idé. Det var så det började.
Det som skiljer Benetton från övriga konkurrenter är reklamen. I Benettons reklam finns det inte någon koppling mellan budskapet och produkten. Deras annonser innehåller inga blusar för 149. Istället visar man foton på AIDS-sjuka och krigsoffer. Bilder av svarta, vita, indianer och asiatiska barn väckte ingen större uppmärksamhet, men nunnan och prästen som kysstes retade förstås en del inom den katolska kyrkan. Luciano Benetton ger en naturlig förklaring till att göra reklam som inte har något att göra med företagets produkter.
De flesta tröjor i denna värld ser förvånansvärt lika ut. Det är svårt att lansera produkter som är så vanliga som våra. Därför behövs det ett märke. I vårt fall associerar vårt märke till samhällsfrågor. Vi säger nej till rasism och dödsstraff.
Strategin har varit framgångsrik. Medan svensk textilindustri har flyttat till museum har det italienska klädföretaget haft en enorm framgång. Luciano har fyllt 67, men han har inga planer på att gå i pension. Han har rykte om sig att vara en modern företagsledare som noga analyserar vad han ger sig in på. Han har flera gånger dragit sig ur affärer som han har betraktat som osäkra. Naturligtvis är han också känd för sin utsökta klädsmak. Själv är han av lite annan åsikt när det gäller det senare.
Jag är inte särskilt intresserad av mode. Jag tar på mig det jag råkar hitta i garderoben.
När intervjun är slut och jag lämnar slottet glänser hans blåa tröja och matchar hans eleganta byxor i samma nyans. Jag har haft en oförglömlig upplevelse i Benettonlandet.
Titta på fråga 6 och 7.
Företaget Benetton har koncentrerat sin verksamhet till en liten stad Treviso i nordöstra Italien. Landskapet är naturskönt och invaderas årligen av turistmassorna. Området hörde efter kriget till de fattigaste i Italien. Idag har en lång rad företag gjort att regionen hör till de rikaste i landet. Här hittar man inte bara textilföretag utan också företag i IT-branschen. Ledningen för Benetton sitter i ett medeltida slott med vackra fresker och venetianska glasfönster. Pengar har det inte varit någon brist på. Allt är vackert renoverat och med extrem pietet.
Svara på fråga 6 och 7. Titta på 8 och 9.
Benettons imperium består idag av 5000 butiker i 120 länder. Men Benetton är mycket mer än kläder. Det driver motorvägar och flygplatser. Det äger stora jordegendomar i Argentina med fåravel som ger företaget ull. Benetton har egna volleyboll- och basketlag. Listan kunde göras ännu längre. Benetton har insett att det är viktigast av allt att ha kontakt med omvärlden och tala med konsumenterna. På ett tidigt stadium var Benetton med om att lansera idén att köpa kläder via internet. Men Benetton deltog aldrig i projektet, för man tyckte att människorna inte är sådana att de vill köpa kläder via nätet. De vill prova kläder och känna på tyget innan de köper något.
Svara på fråga 8 och 9. Titta på 10 och 11.
Familjen Benetton har en enkel bakgrund. Pappan drev en liten bilverkstad och hyrde ut cyklar. Pappan dog tidigt och barnen måste börja arbeta för att den stora familjen skulle klara sig. Så här berättar den äldsta dottern.
Jag har alltid älskat att sticka och jag stickade till alla mina syskon. En dag gav jag till min bror Luciano en tröja som jag hade stickat i en skarp gul färg. Det var ovanligt på 50-talet, när alla tröjor var blå, bruna eller gröna. Lucianos vänner älskade tröjan och frågade var han hade köpt den. Då kom han på att han skulle börja sälja mina tröjor. Och jag tyckte att det var en bra idé. Det var så det började.
Svara på fråga 10 och 11. Titta på 12 och 13.
Det som skiljer Benetton från övriga konkurrenter är reklamen. I Benettons reklam finns det inte någon koppling mellan budskapet och produkten. Deras annonser innehåller inga blusar för 149. Istället visar man foton på AIDS-sjuka och krigsoffer. Bilder av svarta, vita, indianer och asiatiska barn väckte ingen större uppmärksamhet, men nunnan och prästen som kysstes retade förstås en del inom den katolska kyrkan. Luciano Benetton ger en naturlig förklaring till att göra reklam som inte har något att göra med företagets produkter.
De flesta tröjor i denna värld ser förvånansvärt lika ut. Det är svårt att lansera produkter som är så vanliga som våra. Därför behövs det ett märke. I vårt fall associerar vårt märke till samhällsfrågor. Vi säger nej till rasism och dödsstraff.
Strategin har varit framgångsrik. Medan svensk textilindustri har flyttat till museum har det italienska klädföretaget haft en enorm framgång.
Svara på fråga 12 och 13. Titta på 14 och 15.
Luciano har fyllt 67, men han har inga planer på att gå i pension. Han har rykte om sig att vara en modern företagsledare som noga analyserar vad han ger sig in på. Han har flera gånger dragit sig ur affärer som han har betraktat som osäkra. Naturligtvis är han också känd för sin utsökta klädsmak. Själv är han av lite annan åsikt när det gäller det senare.
Jag är inte särskilt intresserad av mode. Jag tar på mig det jag råkar hitta i garderoben.
När intervjun är slut och jag lämnar slottet glänser hans blåa tröja och matchar hans eleganta byxor i samma nyans. Jag har haft en oförglömlig upplevelse i Benettonlandet.
Svara på 14 och 15. Nu är vi vid del 3. Du får höra en intervju med Jenny om hur det är att vara fet. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Vikt och samhällsklass går hand i hand. Och så har det varit länge. Kungar och drottningar är till exempel sällan tjocka. Förr var rika människor tjocka och bleka, men idag är det tvärtom. Den som är fattig har inte råd med att åka på solsemester. Så här sade Jenny i ett gymnasium i närheten av Stockholm. Hej Jenny, är det sant att du är så tjock att du inte längre vågar sätta dig i ett badkar?
Jag vågar och vågar, men det hände faktiskt en gång att vattnet rann ut medan jag satt fast.
Känns det inte då lite genant att vara så tjock?
Ja, det kan man säga. Men numera ser jag på det hela med humor.
Har du alltid varit tjock?
För drygt 10 år sedan, när jag hittade min man, var jag normalviktig. Sedan blev jag gravid och den kolossala vikten höll i sig också efter min dotters födelse. Jag måste erkänna att de första åren som tjock var jobbiga. Jag var övertygad om att en tjockis inte kan vara snygg. Men efter ett par år insåg jag att man inte måste vara smal för att duga.
Hur mycket väger du då?
Det är totalt ointressant. Min kompis väger mig med jämna mellanrum, antecknar vikten och gömmer sedan lappen. Men jag vet ju att jag är överviktig.
Har du aldrig tänkt på att banta?
Ja, jag måste erkänna att för ett par år sedan prövade jag på olika metoder. Men sedan gav jag upp, för jag insåg att om jag ska gå ner i vikt måste jag ändra på min livsstil. Och det gör jag kanske den dag när det känns att jag gör det för min egen skull. Jag gör det inte för mina vänner eller för min familj. Det är något som jag bestämmer om själv.
Har du aldrig drömt om att vara smal?
Jag måste erkänna att jag nog ibland har tänkt på fettsugning. Tänk att vakna upp slank och smal. Men just nu är mitt liv som tjockis helt tillfredsställande. Min man gillar också mulliga former.
Här bredvid mig står Axel. Du står här med en chipspåse och läsk. Är det här din lunch?
Jag tycker inte om skolans mat.
Tror du inte att du går upp i vikt när du äter så ohälsosamt?
Jag tränar ishockey varje vecka, så det är lugnt. Jag har inte några problem.
Jag ska till sist ställa ett par frågor till skolans rektor. Ni har en läsk- och godisautomat i korridoren. Varför har ni det?
Det är vår elevkår som sköter den, så den befattar sig inte skolan med.
Vet föräldrarna om att deras barn äter godis i skolan?
Det gör de. Automaterna har nog diskuterats på föräldraträffar i olika sammanhang. Visst finns det de som motsätter sig att skolan har godis- och läskautomater. Det är ändå majoriteten som inte bryr sig eller har någon bestämd åsikt. Men jag är rädd för att i vuxen ålder kommer våra elever att få stora svårigheter med övervikt och sjukdomar. Men det är klart att det är lätt för mig att säga så. Jag förstår inte folk som blir så sugna på godis. Själv undviker jag allt sött.
Titta på fråga 16 och 17.
Vikt och samhällsklass går hand i hand. Och så har det varit länge. Kungar och drottningar är till exempel sällan tjocka. Förr var rika människor tjocka och bleka, men idag är det tvärtom. Den som är fattig har inte råd med att åka på solsemester. Så här sade Jenny i ett gymnasium i närheten av Stockholm. Hej Jenny! Är det sant att du är så tjock att du inte längre vågar sätta dig i ett badkar?
Jag vågar och vågar. Men det hände faktiskt en gång att vattnet rann ut medan jag satt fast.
Känns det inte då lite genant att vara så tjock?
Ja, det kan man säga. Men numera ser jag på det hela med humor.
Svara på fråga 16 och 17. Titta på 18 och 19.
Har du alltid varit tjock?
För drygt 10 år sedan, när jag hittade min man, var jag normalviktig. Sedan blev jag gravid och den kolossala vikten höll i sig också efter min dotters födelse. Jag måste erkänna att de första åren som tjock var jobbiga. Jag var övertygad om att en tjockis inte kan vara snygg. Men efter ett par år insåg jag att man inte måste vara smal för att duga.
Svara på fråga 18 och 19. Titta på 20, 21 och 22.
Hur mycket väger du då?
Det är totalt ointressant. Min kompis väger mig med jämna mellanrum, antecknar vikten och gömmer sedan lappen. Men jag vet ju att jag är överviktig.
Har du aldrig tänkt på att banta?
Ja, jag måste erkänna att för ett par år sedan prövade jag på olika metoder. Men sedan gav jag upp, för jag insåg att om jag ska gå ner i vikt måste jag ändra på min livsstil. Och det gör jag kanske den dag när det känns att jag gör det för min egen skull. Jag gör det inte för mina vänner eller för min familj. Det är något som jag bestämmer om själv.
Har du aldrig drömt om att vara smal?
Jag måste erkänna att jag nog ibland har tänkt på fettsugning. Tänk att vakna upp slank och smal. Men just nu är mitt liv som tjockis helt tillfredsställande. Min man gillar också mulliga former.
Svara på fråga 20, 21 och 22. Titta på 23.
Här bredvid mig står Axel. Du står här med en chipspåse och läsk. Är det här din lunch?
Jag tycker inte om skolans mat.
Tror du inte att du går upp i vikt när du äter så ohälsosamt?
Jag tränar ishockey varje vecka, så det är lugnt. Jag har inte några problem.
Svara på fråga 23. Titta på 24 och 25.
Jag ska till sist ställa ett par frågor till skolans rektor. Ni har en läsk- och godisautomat i korridoren. Varför har ni det?
Det är vår elevkår som sköter den, så den befattar sig inte skolan med.
Vet föräldrarna om att deras barn äter godis i skolan?
Det gör de. Automaterna har nog diskuterats på föräldraträffar i olika sammanhang. Visst finns det de som motsätter sig att skolan har godis- och läskautomater. Det är ändå majoriteten som inte bryr sig eller har någon bestämd åsikt. Men jag är rädd för att i vuxen ålder kommer våra elever att få stora svårigheter med övervikt och sjukdomar. Men det är klart att det är lätt för mig att säga så. Jag förstår inte folk som blir så sugna på godis. Själv undviker jag allt sött.
Svara på 24. 25. Och nu är vi vid del 4. Du får höra två flickor som sitter och läser horoskop. Du hör diskussionen en gång i delar. Svara genast efter varje del. Titta på fråga 26.
Hör på det här. Du kommer ha ett liv som verkligen är värt att leva. Ett bättre år för en ny relation kan du inte tänka dig. Om du är singel, möter du någon som du bara inte kan tacka nej till. Om du redan lever i en relation, blir den relationen bara starkare. Däremot sägs det ingenting om ditt jobb eller om ditt liv i övrigt.
Svara på fråga 26. Titta på 27.
Vad ljuvligt. Vad står det om mig, herr Stenbock?
Om ditt jobb sägs det så här. Du jobbar med stor glädje och entusiasm. Du har mycket att stå i med under februari och mars. Tidvis tycks kraven vara för stora. Inga större kriser är att vänta, men inte heller någonting superstort.
Svara på fråga 27, titta på 28.
Bosse är lejon. Vad sägs du om lejonet?
Vi ska se. Det här året blir inget lyckat arbetsår. Men på hösten ser det ljusare ut. Ett sällsynt lyckat år för kärlek blir det. Gamla relationer blir som nya.
Tänk att vi har så lika horoskop. Jag blir alldeles matt.
Svara på fråga 28. Titta på 29.
Min pappa blir arbetslös om en månad. Han är fisk. Nu ska jag läsa vad det sägs om fiskarna. Hör här. Du har kanske inte den riktiga arbetsglädjen just nu och det kan vara dags att fundera på framtiden. Är du verkligen på den plats där du vill vara? Svaret är nej för många fiskar.
Tänk att horoskopet kan veta. Där ser du hur man nog kan tro på horoskop.
Ja, jag vet nog inte riktigt om jag skulle låta horoskop styra mina beslut.
Svara på fråga 29. Titta på 30.
Ska vi ännu se vad det står om kräftan?
Okej, ett horoskop till. En sorts mellanår i ditt liv. Men mellan mitten av mars och mitten av maj är du energisk och har mycket att göra. Det betyder att allt som har med arbete att göra har du stor glädje av. Men efter sommaren drabbas du av trötthet.
Svara på 30. Och nu är vi framme vid den femte och sista delen. Du får höra ett radioprogram som folk ringer till. Du hör fem avsnitt, varje avsnitt hör du en gång. Svara på finska på framsidan av svarsblanketten för språkproven. Titta på fråga A.
Vem är här på linjen nu då?
Helena Gedda från Korsholm.
Hej på dig. Och vad hade du tänkt att vi skulle spela nu då?
Nå, jag vill höra körsång. För det är så väldigt länge sedan jag har hört körsång i radio.
Ja, det tycker jag också. Sjunger du själv i kör?
Ja, jag sjunger i en kyrkokör.
Ja. Nå, det är roligt att vara med i en kör.
Det är väldigt roligt. Det är trivsamt att vara med i kör. Både sjungande och sambaron ger så väldigt mycket.
Ja, just det. Ja, men Helena, ska vi nu lyssna till lite körmusik då?
Ja, gärna det.
Tack Helena och hej hej!
Svara på A, titta på B.
Hallå, hallå. Vem har vi på tråden?
Hallå, hej. Det är Rolf som talar.
Nå, hej Rolf. Jag hör att du sitter i bilen och pratar. Var är du någonstans?
Hör du, jag sitter i en skogsmaskin. Det är den som bullrar.
I en skogsmaskin? Du är mitt i skogen då någonstans?
Jo, det kan man säga. Jag är faktiskt ensam här i skogen i Orravais.
Vet du, det gäller att vara försiktig då. Du har ett farligt jobb.
Nå ja, här i hytten är det varmt och tryggt, men farligt är det för den som kommer för nära min maskin. Och den som jobbar ensam med en motorsåg i skogen, han är verkligt illa ute.
Nå, det har du rätt i. Nå, vad får jag spela för dig då i din ensamhet?
Där höga furan susar med Tore Skogman.
Den spelar vi, hör du. Ta det försiktigt nu där borta och hej med dig.
Tack, hej.
Svara på B, titta på C.
Hej, vem är det vi har på tråden nu då?
Det är Jens.
Hej Jens, varifrån ringer du?
Jag sitter i bilen, vi är på väg till Ekenäs.
Vad ska du göra i Ekenäs?
Jag ska orientera. Det är en stor tävling för juniorer där.
Jasså, du ska ut och springa i terrängen då. Nå, hur tror du att det ska gå idag då?
Ja, inte vet jag. Huvudsaken är att man inte tappar bort sig i skogen utan kommer i mål. Men nu ska det väl gå bra. Jag är optimist och jag tror att jag ska stå på prispallen.
Men brukar du ofta vinna något pris?
Ibland vinner jag, för jag är bra på att springa. Men ibland vänder jag kartan lite tokigt och då går det förstås inte så bra.
Lycka till då, Jens.
Tack.
Svara på C. Titta på D.
Vi har en gäst här i studion idag. Det är Mikaela från Emsalö. Mikaela har en lite speciell hobby. Hon är nämligen samlare. Kan du Mikaela berätta lite om vad det är du samlar på?
Jag samlar på muggar. Men det är inte vilka muggar som helst, utan det ska ha grisar på.
Grisar? Varför just grisar?
Jag är uppvuxen på landet och jag tycker att grisar är sympatiska djur.
Varifrån skaffar du dem?
Det är många som vet om min hobby och till bemärkelsedagar brukar släkt och vänner köpa något nytt till mig. Själv har jag alltid ögonen öppna när jag är ute och reser. Allt som oftast har jag en ny mugg med mig i bagage på hemresan.
Svara på D. Titta på E.
Och vi har fått in ett trafikmeddelande från en lyssnare. På Åboleden är trafiken rörig just nu och det lönar sig verkligen att köra sakta. Några hästar är på rymmen och de springer lösa bland bilarna. Våra lyssnare berättade att hästarna först stod åt vid vägkanten men sen rusade de plötsligt ut på körbanan. En bilist bromsade kraftigt och kanade ner i diket. Polisen lär som bäst hålla på med att försöka locka bort rymlingarna från körbanan. Se alltså upp om ni rör er på Åboleden.
Svara på E. Och nu är provet slut. Nu har du ännu 8 minuter på dig att kontrollera dina svar och att svärta ovalerna i svarsblanketten. Hej då!